Kapitel 2. Fångad, sidan 99. Höken försvann snart ur synhåll och vägen förblev tom på andra resande. Men hur mycket Perrin än önskade raska på så kunde de inte rida särskilt fort när de frusna vagnspåren hotade att bryta hästarnas ben och ryttarnas nackar. Vinden bar med sig en isig fläkt och löftet om ny snö imorgon. De hade hunnit en bit in på eftermiddagen när han slutligen vek av från vägen och fortsatte genom drivor som på sina ställen nådde hästarna till knäna. Så red de den sista milen till lägret i skogen där de lämnat tjuvflodsmännen och älkrigarna, majenerna och galdanerna och Feil. Där var ingenting som han hade väntat sig. Som alltid var det egentligen fyra läger som låg utspridda bland träden. Men Vingårdets rykande lägereldar stod övergivna runt Barrelanes randiga tält, mitt bland kullvälta kittlar och redskap som var slängda i snön. Samma tecken på brådska fanns på den nedtrampade marken där Aleandres soldater hade befunnit sig när han gav sig av samma morgon. Enda livstecknet i något av lägren var hästskötarna, hovslagarna och vagnsförarna som insvepta i sina yllemantlar kurade i små grupper vid tjudelinerna och förrådskärrorna. Allihop stirrade på det som strax fångade även hans blick. 500 steg från den klippiga kullen på vars flata krön de visa hade satt upp sina låga tält var majenerna i sina grå rockar uppställda, alla 900 med otåligt trampande hästar. Deras röda mantlar och lansarnas långa röda vimplar fladdrade i den kalla vinden. Närmare kullen, bortåt ena sidan till, utgjorde de geldanska soldaterna en lika stor formation, fast med gröna vimplar på sina lansar. De beridna soldaternas gröna rockar och rustningar gav ett matt intryck jämfört med majanernas röda hjälmar och harnesk. Men deras officerare formligen lyste i försilvrat pansar, schalakans röda rockar och mantlar och blodröda fransar på tyglar och sadeltecken. En ståtlig uppvisning för en parad, men detta var ingen parad. Vingardet var vända mot geldanerna, geldanerna mot kullen och kullens krön var omringat av tjuvflodsmän med långbågar i händerna. Än hade ingen dragit bågsträngen, men varje man hade lagt an en pil. Det var fullständigt vansinne. Perrin spårade långlöpet så nära galopp som hästen klarade och plöjde genom snön, följd av de andra, tills han nådde täten för den geldanska styrkan. Barrelane var där i röd pälsbrämad mantel och Galin, Vingardets enögde kapten, liksom Anura, Barrelanes ACD-rådgiverska. Allihop verkade ha en dispyt med Aleandres första kapten, en kort seg man vid namn Garrard Arganda, som skakade så våldsamt på huvudet att de täta vita plymerna på den glänsande hjälmen skalv. Majenernas första dam såg ut att kunna bita av en järnstång. Irritation sken igenom Anuras ACD-lugn och Galin fingrade på den rödplymade hjälmen som hängde vid hans sadel som om han övervägde att ta den på sig. När de fick syn på Perrin avbröt de sig och vände sina hästar mot honom. Barrelane satt rak i sadeln, men vinden hade slitit i hennes svarta hår och hennes finlämmade vita stod darrade, med fradgan efter en hård ritt på väg att frysa längs flankerna. Bland så många människor var det hart när omöjligt att urskilja enskilda dofter. Men Perrin behövde inte sitt luktsinne för att känna igen en spänd situation. Innan han frågade vad i ljusets namn de trodde att de höll på med, tog Barrelane till orda med en kylig formalitet som först fick honom att blinka. Ers nåd, Perrin. Er höga hustru och jag var ute och jagade tillsammans med drottning Aleandre när vi blev angripna av Eil. Jag lyckades fly. Ingen annan i sällskapet har ännu återvänt. Men det är möjligt att Eil-krigarna tog fångar. Jag har skickat ut en trupp lansiärer för att spana efter dem. Vi befann oss runt 10 mil åt sydöst så de borde komma tillbaka med besked före kvällen. blev Fail tagen till fånga, sa Perrin med tjock röst. Redan innan de lämnade Gelden och kom in i Amadisia hade de hört talas om Eil som brände och plundrade. Men det hade alltid varit någon annanstans, nästnästa by eller den därpå, om inte ännu längre bort. Aldrig tillräckligt nära för att de skulle behöva oroa sig eller vara säkra på att det var mer än lösa rykten. Inte när han hade Randall Thors fördömda order att utföra. Och se nu till vilket pris. Varför är ni fortfarande här allihop, frågade han högt. Varför är ni inte ute och letar efter henne? Han insåg att han vrålade. Han ville yla, ville slita dem i stycken. Bränn er allihop, vad väntar ni på? Berylanes kallsinniga ton när hon svarade, som om hon rapporterade hur mycket foder det fanns kvar till hästarna, sköt nålar av raseri i hans huvud. Desto mer för att det hon sa var sant. Vi togs ur bakhåll av 200 eller 300 Eilish, nåd Perrin. Men ni vet lika väl som jag att det utifrån vad vi har hört utan vidare kan finnas ett dussin eller fler sådana band som härjar landsbygden här. Om vi sätter efter med hela styrkan kan vi hamna i strid med Eil utan att ens veta om det är de som har ers nåds hustru. Eller ens om hon fortfarande är i livet. Vi måste veta det först, snod Perrin, annars blir resten värre än meningslöst. Om hon fortfarande var i livet, han rös. Plötsligt hade kylan trängt in i honom, i hans märg, i hans hjärta. Hon måste vara vid liv, det måste hon. Åh ljus, han borde ha låtit henne följa med till Abila. Anuras ansikte var en medkännande mask inramad av tunga tarabonesiska flätor. Plötsligt blev han medveten om en smärta i händerna vars grepp om tyglarna hade övergått i kramp. Han tvingade sig att lätta på greppet och rörde på fingrarna i de tjocka handskarna. Hon har rätt, sa Elias tyst och kom närmare med sin vallack. Samla dig. Om du rusar rätt på en trupp Eil tigger du om att få dö och ta kanske med dig en massa män i ett bittert slut. Det tjänar ingenting till att dö om din hustru förblir fången. Han försökte göra rösten vänligare, men Perrin kände på lukten att det var svårt. I vilket fall som helst ska vi hitta henne, pojk. Hon kan mycket väl ha kommit undan, en kvinna av hennes virke. Försöker kanske ta sig tillbaka hit i fots. Skulle ta tid i klänning. Mains spejare kommer att hitta spåren. Elias drog fingrarna genom sitt långa skägg och skrockade urskuldande. Om inte jag kan hitta mer än majanerna lovar jag att äta bark. Vi skaffar tillbaka henne till dig. Perrin lät sig inte luras. Ja, sa han barskt. Ingen kunde undkomma Eil till fots. Iväg nu, skynda dig. Nej, han lät inte luras i alls. Vad Elias förväntade sig att hitta var Fails lik. Hon måste vara i livet. Och det betydde att hon var fången. Men hellre fången. De kunde inte tala med varandra så som de talade med vargarna. Men Elias tvekade som om han förstod vad Perrin tänkte. Han försökte emellertid inte förneka dem. Hans vallack satt av i skritt åt sydöst, så raskt som snön tillät. Och efter en kort blick på Perrin följde Aram efter med mörk min. Den forne knåparen tyckte inte om Elias, men han nästintill avgudade Fail, om så bara för att hon var Perrins hustru. Det skulle inte tjäna någonting till att driva på hästarna så att de snavade, intalade sig Perrin när han såg dem försvinna. Han ville att de skulle galoppera. Han ville löpa med dem. Det var som om tunna sprickor spred sig genom honom. Om de återvände med fel besked skulle han gå i bitar. Till hans förvåning red de tre väktarna efter Elias och Aram i trav med snön yrande om hovarna och mantlarna fladdrande bakom sig. När de kom i kapp saktade de ner till de båda andras fart. Han lyckades ge Masuri och Sionid en tacksam nick som gällde även Adara och Karel. Vem det än var som hade kommit med förslaget så rådde det ingen tvekan om vem som tillåtit det. Ett tecken på den kontroll som de visa hade skaffat sig var att ingen av Esedena försökte ta befälet nu. Förmodligen ville de det, men deras behandskade händer låg stilla på sadelknapparna och ingen av dem röjde några som helst tecken på otålighet. Alla tittade inte efter männen som red iväg. Anura växlade mellan att blicka medkännande på honom och iaktta de visa ur ögonvrån. Till skillnad från de andra två systrarna hade hon inte avlagt några löften, men var ändå nästan lika försiktig med ale-kvinnorna som dem. Galins enda öga var fäst på Berylane, avvaktande ett tecken på att han skulle dra svärdet som han redan höll. Hon själv såg uppmärksamt på Perrin, fortfarande med lugn, outgrundlig uppsyn. Grady och Neil samtalade tyst och kastade korta, bistra blickar åt hans håll. Balwer satt mycket stilla, som en sparv uppflugen på sin sadel och försökte göra sig osynlig medan han lyssnade på allt som sades. Arganda trängde sig förbi Galins muskulösa svarta springare på sin högresta skimmel utan att bry sig om majenarens harmsna blick. Förste kaptenens läppar rörde sig ilsket bakom hjälmens gallervisir, men Perrin hörde ingenting. Det enda som fick plats i hans huvud var Fail. Åh, ljus Fail. Det kändes som om någon slagit järnband om hans bröstkorg. Han var på panikens rand, hängde bara kvar med nagelspetsarna. Desperat sträckte han ut sitt sinne, sökte frenetiskt efter vargar. Elias hade säkert försökt redan. Elias skulle inte gripas av panik över de onda tiderna, men han måste försöka själv. Han sökte och fann dem. Tre tåsflock och kalla vattnets, grynings, vårhorns och andra. Smärtan flödade ur honom tillsammans med hans bön om hjälp, men växte sig starkare inuti honom istället för att mildras. De hade hört talas om ungtjuren och sände sitt beklagande över att han förlorat sin hona. Men de höll sig ur vägen för tvåbenen som skrämde bort allt villebråd och var döden för den varg de träffade på ensam. Det var så många flockar med två ben som rörde sig i trakten, till fots eller ridande på sina hårdfotade fyrben, att de inte kunde säga om någon av dem de sett vad den han sökte. Två ben var två ben för dem, omöjliga att skilja åt, bortsett från de som kunde leda kraften och de få som kunde tala med vargarna. Sörj, sa de, och gå vidare, och träffa henne igen i vargdrömmen. En efter en bleknade bilderna som hans medvetande förvandlade till ord bort, tills bara en fanns kvar. Sörj och möt henne igen i vargdrömmen. Sen var den också borta. Hör ni på? Frågade Arganda barskt. Han var ingen slätkindad adelsprätt, och trots sina sidenplagg och guldprydnader på sitt silverharnesk såg han ut som det han var. En grånande soldat som hade tagit upp sin första lans som ung pojke och förmodligen hade ett par dussin ärr. Hans mörka ögon hade nästan lika feberaktig blick som Ashemas mäns. Han luktade av raseri och rädsla. Vildarna tog drottning Aleandre också. Vi hittar er drottning när vi hittar min hustru, sa Perrin med en röst lika hård och kall som äggen på hans yxa. Hon måste vara i livet. Och nu kanske du skulle kunna förklara vad det här handlar om, att ni står uppställda till attack som det verkar. Och mot mina mannar dessutom. Han hade andra plikter också. Att erkänna det var bittert som galla. Ingenting annat spelade någon roll vid sidan av Fail. Ingenting. Men Tjuvflodsmännen var hans mannar. Arganda ryckte närmare och tog Perrins rockar med ett hårt behandskat grepp. Nu hör ni på mig. Hennes not Berylane säger att det var Ale som tog drottning Aleandre. Och bakom era bågskyttar ligger det Ale och kurar. Det har mannar som mer än gärna tar dem under förhör. Hans febriga blick sökte sig bakåt mot Edara och Karel för ett ögonblick. Han reflekterade kanske över att här fanns ett par Ale utan några bågskyttar i vägen. Förste kaptenen är... Överansträngt mumlade Berylane och la handen på Perrins andra arm. Jag har förklarat för honom att ingen av de ale som finns här var inblandade. Jag är säker på att jag kan övertyga honom. Perrin skakade av sig hennes hand och ryckte ärmen ur Geldanens grepp. Eljandre har svurit mig trohet, Arganda. Du har svurit henne trohet, och det betyder att jag är din herre. Jag har sagt att vi kommer att hitta Eljandre när vi hittar Fail. En yxa svassa ägg. Hon var i livet. Du förhör ingen. Du rör inte ens någon utan att jag har sagt till. Vad du ska göra är att ta med dig dina mannar tillbaka till lägret. Nu. Och se till att ni är redo för avfärd när jag ger order om det. Om ni inte är klara när jag säger till, lämnar vi er kvar här. Arganda stirrade på honom. Han andades tungt. Än en gång drogs hans blickar från Perrin. Denna gång till Grady och Nild, men återvände genast till Perrin. Som ni befaller er snod, sa han stelt. Han vände sin skimmel, ropade några korta order åt sina officerare och hade redan galopperat iväg innan de hunnit vidare befordra dem till soldaterna. Den geldanska styrkan började rida därifrån, kolonn, efter sin första kapten, bort mot sitt läger. Men huruvida Arganda tänkte stanna där var en öppen fråga, liksom huruvida det kanske inte var bättre om han gav sig av. Det där skötte du mycket bra, Perrin, sa Barrowlane. En besvärlig situation och därtill ett smärtsamt tillfälle. Nu var hon inte det minsta formell längre. Bara en kvinna full av medlidande. Hennes leende var fullt av medkänsla. Barrowlane hade sannligen 1000 olika skepnader. Hon sträckte ut ena handen och Perrin backade med långlöpe innan hon hann röra vid honom. Sluta upp, bränner dig, morrade han. Min hustru har tagits till fånga av Eil. Jag har inte tid med dina barnsliga lekar. Hon ryckte till som om han slagit henne. Röda rosor blommade upp på hennes kinder och hon förändrades igen, blev mjuk och graciös i sadeln. Inte barnsliga, Perrin, mumlade hon med roat tonfall. Två kvinnor tävlar om dig. Jag skulle ha trott att du skulle bli smickrad. Följ mig, generalkapten Galin. Jag förmodar att vi också ska vara redo att rida så snart order ges. Den enögde red tillbaka till sitt vingard vid hennes sida, så snabbt som snön tillät. Han böjde sig mot henne som om han lyssnade på hennes instruktioner. Anora stannade där hon var och samlade tyglarna till sitt bruna sto. Hennes mun var ett tunt streck under örnäsan. Ibland är du en stor narr, Perrin Ibarra. Ganska ofta faktiskt. Han visste inte vad hon pratade om och brydde sig inte om det heller. Ibland verkade hon resignerat foga sig i att Barrowlane jagade efter en gift man. Andra gånger verkade det roa henne. Så mycket att hon till och med hjälpte till att ordna det så att Barrowlane blev ensam med honom. Just nu tycktes både Mains första dam och hennes rådgiverska bara förakta honom. Han satte hälarna i långlöpe sidor och travade bort från henne utan ett ord. Männen på krönet öppnade en tillräckligt stor lucka för att han skulle komma igenom. De muttrade sinsemellan medan de såg hur lansiärerna nedanför red till sina respektive läger och öppnade leden igen så att de visa, Aesedena och Ashamanerna kunde passera. De lämnade inte sina poster för att skockas kring Perrin, vilket han hade väntat sig, och det var han tacksam för. Hela krönet luktade av vaksamhet, nästan hela. Snön på kullens topp hade trampats ner tills en del ytor var rena från snö, så när som på frusna klumpar, och andra hade förvandlats till glashala isfläckar. De fyra visa som stannat i lägret när han red till Abila stod framför ett av de låga eltälten. De långa kvinnorna i sina mörka sjalar såg oberört på när de båda Aesedena satt av tillsammans med Karel och Edara. Det såg inte ut som om de brydde sig om uppståndelsen runt omkring. Gaishanerna som passade upp dem istället för tjänare ägnade sig åt sina vanliga sysslor. Stillsamt och ödmjukt med ansiktena dolda av de vita kaftanernas djupa huvor. En man var till och med i färd med att piska en matta som var upphängd på ett rep mellan två träd. De enda i Eil-lägret som visade några tecken på att de varit mycket nära en öppen strid var Gål och spjutjungfrurna. De hade suttit på huk med sina sjofas om huvudena och ansiktena dolda bakom svarta slöjor, redo med sina korta spjut och oxhudssköldar. När Perrin hoppade ner ur sadeln reste de sig upp. Daniel Levin kom halvspringande, bekymrat tuggande på den buskiga mustaschen som kom hans näsa se ännu större ut än den var. Han hade bågen i handen och stoppade just tillbaka en pil i kogret som han bar vid bältet. Jag visste inte vad jag skulle göra annars, Perrin, sa han med ostadig röst. Daniel hade både varit med vid Romais brunnar och kämpat mot trolllocker hemma i Tjofloden. Men det här låg utanför hans världsbild. När vi fick veta vad som hade hänt var Geldanerna redan på väg hitåt. Så jag skickade iväg John Din Baran och ett par andra. Hugh, Marvin och Gert Ailaya. Så åt Carhanierna och era tjänare att bilda en ring med kärrorna och stanna innanför den. Jag var hart när tvungen att binda de där figurerna som alltid följer med hennes nord fail. De ville sätta efter henne. Och det är ingen av dem som kan skilja ett fotspår från en ek. Och sen tog jag med alla andra hit. Jag trodde att Geldanerna skulle gå till angrepp. Ända tills Mains första dam kom dit med sina mannar. De måste vara tokiga om de tror att någon av våra ale skulle göra hennes nåd fail för när. Även när Tjuvflodsmännen kallade honom själv för Perrin så glömde de aldrig Fails titel. Du gjorde rätt, Daniel, sa Perrin och slängde åt honom långlöpes tyglar. Hugh och Gert var goda skogskarar och John Din Baran kunde spåra upp den vind som ven igår. Gål och jungfrunna började gå därifrån i gåsmars. De var fortfarande beslöjade. Avdela en tredjedel av kararna att stanna här, skyndade sig Perrin att säga till Daniel. Bara för att han hade stukat till Arganda där nere fanns det ingen anledning att tro att karen egentligen hade ändrat sig. Och skicka iväg resten att packa ihop lägret. Jag vill rida så snart jag får något besked. Utan att vänta på svar skyndade han sig att ställa sig i vägen för Gål och stoppade den långa ale-krigaren med en hand mot hans bröst. Av någon anledning hårdnade Gåls blick ovanför slöjan. Charlin och de andra spjutjungfrunna spridde ut sig bakom honom på helspänn. Leta upp henne åt mig, Gål, sa Perrin. Allihop, ta reda på vem som tagit henne. Jag ber er, om någon kan spåra ale så är det ni. Hårdheten i Gåls blick försvann lika plötsligt som den kommit och jungfrunna slappnade också av. Så mycket nu en ale någonsin kunde sägas slappna av. Det var mycket undligt. De kunde väl aldrig ha trott att han skulle lägga skulden på dem. Vi vaknar alla ur drömmen en dag, sa Gål mjukt. Men om hon fortfarande drömmer ska vi hitta henne. Men om det var ale som tog henne måste vi ge oss av nu. De kommer att färdas snabbt. Till och med detta, han uttalade ordet med stor avsmak samtidigt som han sparkade på en snöklump. Perry nickade och steg hastigt åt sidan så att ale-krigarna kunde lämna kullen i språngmarsch. Han betvivlade att de skulle kunna hålla den takten särskilt länge, men de skulle säkert klara det längre än någon annan. När spjutjungfrunna passerade honom tryckte de i tur och ordning fingertopparna mot slöjan över läpparna och sen mot hans axel. Charlin, som var precis bakom Gål, nickade åt honom, men ingen av dem sa ett ord. Fail skulle ha vetat vad deras fingerkyssare betydde. När den sista jungfrun sprang förbi insåg han en annan märklig sak med deras avfärd. De lät Gål leda dem. I vanliga fall skulle de ha stuckit ett spjut i honom innan de tillät det. Varför? Kanske Sheard och Bane måste ha varit med Fail. Gål brydde sig inte om Bane, men med Sheard var det en annan historia. Spjutjungfrunna hade inte direkt uppmuntrat Gåls hopp att Sheard skulle avsäga sig spjutet för hans skull, snarare motsatsen. Men kanske var det ändå det. Perrin grymtade till av avsmak inför sig själv. Sheard, Bane och vem mer? Även om oron för Fail förblindade honom borde han ha frågat om det. Om han ville få henne tillbaka måste han kväva rädslan och se. Men det var som att försöka kväva ett träd. Vid det här laget var kullen full av liv och rörelse. Någon hade lett bort långlöpe. Tjuvflodskara lämnade ringen de slagit runt krönet och skyndade mot sitt läger i spridda klungor medan de högut diskuterade vad de skulle ha gjort om lansiärerna gått till anfall. Då och då hördes någon av männen fråga om Feil. Visste någon om hennes nåd var i säkerhet? Skulle de leta efter henne? Men någon annan hyssade alltid åt den som frågat med en orolig blick åt Perrin. Gaishainerna utförde stillsamt sina uppgifter mitt i myllret. Om ingen sagt åt dem att sluta skulle de ha fortsatt likadant mitt i en rasande strid utan att lyfta ett finger för att hjälpa eller skälpa. Alla de visa hade gått in i ett av tälten tillsammans med Sheonid och Masuri, och dörrflikarna var inte bara nedfällda utan också fastsurrade. De ville inte bli störda. Utan tvekan var det Mashema de diskuterade. Förmodligen överlade de om hur de skulle kunna döda honom utan att Perrin eller Rand fick veta att det var de som gjort det. Han slog irriterat näven i handflatan. Ända tills nu hade han faktiskt glömt bort Mashema. Mannen skulle komma före skymningen med sin hedersvakt på högst 100 man. I bästa fall skulle de majenska spejarna vara tillbaka vid det laget och Elias och de andra strax därpå. Ersnod Perrin, sa Grady bakom honom, och han vände sig mot rösten. De båda shamanerna stod framför sina hästar, osäkert fingrande med tyglarna. Grady drog efter andan och fortsatte medan Neld nickade bifall åt vad han sa. Vi båda kan röra oss snabbt om vi färdas. Och om vi hittar dem som kidnappat henne betvivlar jag att ens ett par hundra ale kan hindra två ashamaner från att ta tillbaka henne. Perrin öppnade munnen för att säga åt dem att genast sätta igång, men stängde den igen. Grady hade förvisso varit bonde, men aldrig jägare eller skogskar. Neld ansåg att varje samhälle som saknade stenmur var en by. De kanske skulle kunna skilja ett fotspår från en ek. Men om de hittade några spår skulle förmodligen ingen av dem kunna avgöra åt vilket håll de pekade. Fast han kunde förstås följa med dem. Han var inte lika skicklig som Jondyn, men han kunde ge sig iväg och överlåta åt Daniel att ta hand om Arganda och Mashema, för att inte tala om de visas påhitt. Gå och packa era saker, sa han tyst. Var fanns Balwer? Ingenstans inom synhåll. Det var knappast troligt att han gett sig iväg för att leta efter Feil. Ni kan behövas här. Grady blinkade förvånat och Neld gapade stort. Perrin gav dem ingen möjlighet att säga emot. Han stegade bort till tältet med de fastknutna dörrflikarna. Det fanns inget sätt att knyta upp dem utifrån. När visa ville vara ostörda ville de inte bli störda, vare sig av klanhövdingar eller någon annan. Inräknat en våtlänning tyngd med titeln första av Tjuvfloden. Han drog sin slidkniv och böjde sig ner för att skära av snörerna. Men innan han hann sticka in klingan i den tunna springan mellan dörrflikarna började det rycka i dem som om någon var i färd med att lösa upp knutarna inifrån. Han rätade på sig och väntade. Tältflikarna öppnades och Nevarin kom ut. Hon hade sjalen knuten om höfterna, men förutom andedräktens vita rök visade hon inga tecken på att känna den isande kylan. Hennes gröna ögon såg kniven i hans hand och hon satte händerna i höfterna så att det rasslade om armbanden. Hon var nästan bara skinn och ben med långt sandgult hår som hölls tillbaka av en vikt huvudduk och mer än en tvärhand längre än Ninib. Men det var ändå Ninni hon alltid fick honom att tänka på. Hon stod så att hon blockerade ingången till tältet. Du är brådstörtad, Perrin Ibarra. Hennes ljusa röst var lugn, men han fick en känsla av att hon funderade på att ge honom en örfil. Väldigt lik Ninni. Fast det kan vara begripligt under omständigheterna. Vad vill du? Hur? Han var tvungen att svälja. Hur kommer de att behandla henne? Det kan jag inte säga, Perrin Ibarra. Hennes ansikte röjde ingen medkänsla. Inga känslor överhuvudtaget. Att ta våtlänningar som fångar emot seden, bortsett från trädmördare. Men den seden har förändrats. Likadant är det med att döda utan själ. Men många har vägrat att godta de sanningar som Kar Akarn avslöjade. En del greps av missmodet och kastade sina spjut, men de kan ha tagit upp dem igen. Andra gav sig bara av för att leva som de anser att vi är menade att leva. Jag kan inte säga vilka seder de som övergett klan och sept kan ha behållit eller lagt sig av med. Den enda känsloyttringen var en antydan till avsmak vid omnämnandet av de som lämnat sept och klan. Ljuskvinna, du måste ha någon uppfattning. Nog måtte du kunna gissa. Bli inte oförnuftig, avbröt hon honom vasst. Det blir med en ofta i sådana här situationer. Men vi behöver dig. Jag tror inte att det kommer att gagna din ställning hos de andra våtlänningarna om vi måste binda dig tills du lugnar dig. Gå till ditt tält. Om du inte kan kontrollera dina tankar så drick tills du inte kan tänka. Och stör oss inte när vi sitter i rådslag. Hon kröp tillbaka in i tältet. Ingångsflikarna slöts med ett ryck och började darra när de knöts på plats igen. Perrin betraktade de stängda dörrflikarna, strök med tummen över knivens blad men stack tillbaka den i slidan. De kunde mycket väl sätta Nevarins hot i verket om han trängde sig in, och de kunde ändå inte tala om någonting som han ville veta. Han trodde inte att de skulle hålla på med hemlighetsmakeri vid ett tillfälle som detta. Inte när det gällde fail i varje fall. Det hade blivit lugnare på kullen sedan de flesta av tjuvflodsmännen gett sig av. De som fanns kvar bevakade fortfarande det geldanska lägret nedanför och stampade fötterna mot kylan, men ingen sa någonting. De kringskyndande gaishanerna gav knappt ett ljud ifrån sig. Delar av de geldanska och majenska lägren var dolda bakom träden, men i båda såg Perrin kärror lastas. Han bestämde sig för att ändå lämna kvar män på vakt. Arganda kanske försökte invagga honom i falsk säkerhet. En man som luktade på det sättet kunde vara oförnuftig, avslutade han torrt tanken. Det fanns ingenting kvar för honom att göra på kullen, så han började gå den halvmil som var kvar till hans tält. Tältet som han delade med Fail. Han lika mycket snubblade som gick, kämpade sig fram när snön steg runt hans ben. Han drog manteln om sig, lika mycket för att hindra den från att smälla i vinden som för värmens skull. Det fanns ingen värme. Tjuvflodslägret sjöd av aktivitet när han kom fram. Kärorna stod fortfarande i en vid cirkel, medan män och kvinnor från Dobrains gods hemma i Carhain lastade dem och andra gjorde hästarna redo att sadlas. I den djupa snön var kärrhjulen lika oanvändbara som i gyttja, så de var fastsurrade på kärornas sidor och ersatta med kälkar eller breda trädmedar. Carhainierna, så påbyltade mot kylan att de såg dubbelt så tjocka ut som de egentligen var, gav honom knappt en blick. Men varenda tjuvflodsman som fick syn på honom stannade upp och stirrade tills någon annan fick dem att fortsätta med vad de haft för sig. Perrin var glad att de inte klädde medkänslan i ord. Han var rädd att han skulle brista i gråt om någon gjort det. Det verkade inte finnas någonting för honom att göra här heller. Hans stora tält, hans och Fails, var redan nedplockat och lastat på en kärra tillsammans med sitt innehåll. Basil Gill gick längs vagnarna med en lång lista i handen. Den tjocke mannen hade funnit sig lika väl till rätta med sitt arbete som Chambayan, föreståndare för Fails hushåll, som en ekorre i en kornbod. Han var emellertid mer van vid stadsliven att resa land och rike kring och led av kylan. Han hade inte bara på sig en mantel utan även en tjock halsduk, en mjukbrättad filthatt och tjocka yllevantar. Av någon anledning hajade Jill till när han fick se Perrin och muttrade någonting om att titta till kärrorna innan han skyndade därifrån så fort han kunde. Besynnerligt. Då kom Perrin på en sak. Han letade upp Daniel och gav order om att männen på kullen skulle avlösas varje timme och att Daniel skulle se till att alla fick ett mål varm mat. Ta hand om männen och hästarna först, sa en tunn men stark röst. Men sedan måste ni ta hand om er själva. Det finns varm soppa i kitteln och någonting som ska föreställa bröd. Och jag har lagt undan lite rökt skinka. Med magen full kanske ni ser lite mindre modisk ut. Tack, Lini, sa han. Modisk. Ljusen kände sig mer som en död, inte en mördare. Jag ska äta om en liten stund. Fails överhushållerska såg bräcklig ut. En gammal kvinna med pergamentslikt skinn och vitt hår samlat i en rund knut på hjässan. Men hennes rygg var rak och hennes mörka ögon klara och skarpa. Nu fårades emellertid hennes panna av oroliga rynkor och hon höll hårt om manteln. Hon skulle förstås vara orolig för Fail, men Maegdin var med henne, sa han. Han behövde inte hennes bekräftande nick. Maegdin var alltid med Fail. Hon var en skatt, sa Fail. Och Lini verkade betrakta kvinnan som sin egen dotter. Någonting som Maegdin ibland inte tycktes uppskatta lika mycket som Lini. Jag ska skaffa tillbaka dem, lovade han. Allihop. Det sista fick nästan hans röst att spricka. Fortsätt med ditt arbete, fortsatte han barskt, hastigt. Jag ska snart äta. Jag måste ta hand om... Han gick utan att avsluta meningen. Det fanns ingenting för honom att ta hand om. Ingenting han kunde tänka på utom Fail. Han visste knappt vart han var på väg förrän han steg före honom utanför ringen av kärror. 100 steg bortom tjuderlinorna stack en låg, stenig ås upp i en svart spets genom snön. Därifrån skulle han kunna se de spår Elias och de andra lämnat när de gick. Därifrån skulle han se spejarna när de kom tillbaka. Hans näsa talade om för honom att han inte var ensam långt innan han nådde åsens smala krön, talade om vem som fanns där uppe. Den andra mannen lyssnade tydligen inte, för Perrin hade trampat hela vägen upp till toppen innan han flög upp från platsen där han hade hukat. Talan Vårs behandskade händer kramade om hans långa svärdsfäste och han tittade osäkert på Perrin. Han var en lång man som tagit emot sin beskärda del stötar i livet och var vanligen mycket säker på sig själv. Kanske väntade han sig en avhyvling för att han inte varit på plats när Fail tillfångatogs, trots att hon hade avvisat honom som livvakt, avvisat alla livvakter. I varje fall om man bortsåg från Bane och Sheard, som tydligen inte räknades. Eller så trodde han bara att Perrin skulle skicka honom tillbaka till kärrorna så att han själv kunde vara ensam. Perrin försökte se mindre. Vad var det Lini hade sagt? Modisk ut. Talanvor var förälskad i Maegdin och skulle snart äkta henne om Fails misstankar bekräftades. Mannen hade rätt att hålla vakt. De stod där uppe på åsen när skymningen föll och ingenting rörde sig i den dunkla skogen som de iakttog. Mörkret kom utan att någonting hände och utan Mashima, men Perrin tänkte inte ens på Mashima. Månen sken vit på snön. Den var inte full men gav nästan lika mycket ljus som om den varit det. Tills framjagande moln började skymma den och allt tätare månskuggor började hasta fram över snön. Det började snöa med ett mjukt frasande. Snön skulle dölja alla spår. Tysta i kylan stod de båda männen där och blickade ut i snöfallet. Väntade. Hoppades.